Ah, che fan è sciato.
Det satt hårt inne.
Jag har rensat min dator så att återigen fick jag börja från noll med någon form av setup här i podden. Vi får se hur det låter.
Men det är inte första gången.
Nej, det är inte sista heller.
Men jag sitter här ändå.
Nu är jag jätteskakig.
På vilket sätt är du skakig?
Även att det här inte ska funka nu. Men det låter ju bra.
Men du har väl testat?
Ja, det verkar funka.
Välkomna till Dealen med bilen avsnitt 224.
Mm, välkomna allihopa.
Vilken helg, eller vilken vecka vi har bakom oss på något sätt.
Ja, verkligen.
Du har åkt på en Lone Wolf eller Solo Squad eskapad på hoj norrut. Och jag har åkt på en Svenne Banan familjehelg på High Chaparral och Astrid Lindgrens värld.
Mm. Kan ju berätta för lyssnarna att jag har ju Krick här till höger om mig iklädd en stor Stetsonhatt.
Ja, jag är så jävla nöjd.
Ja, väldigt bra. Och så har du lagt det till med ett väldigt bra skägg också här, ett semesterskägg. Ihop med den här cowboyhatten så känns du typ som att det skulle kunna vara liksom Josh McCains bror.
Jag har hittat hem.
Ja, eller Josh, det var ju han där alltid gick åt helvete för. Det måste ju vara någon fränare.
I Dallas?
Ja.
Nej, Josh.
Nej, jo, men Josh var ju han losen.
Nej, men det var ju Cliff.
Ja, det var Cliff kanske. Ja. Du känns lite mer Yellowstone kanske än Dallas. Skitsamma.
Hur som helst så åkte vi i alla fall åt varsitt håll, både geografiskt och även känslomässigt.
Mm.
Vi måste ju på något sätt berätta om våra diametralt olika äventyr. Hur vill du lägga upp det här avsnittet?
Jag kommer att ägna en stor del av det här avsnittet åt att faktiskt berätta om min helt fantastiskt magiska resa som jag har varit med på. Omtumlande? Nej, jag ska inte överdriva. Men jag tänkte att vi har ju faktiskt ett lyssnarbrev också som vi behöver ta oss an. Så jag tänkte att du kanske skulle börja med det.
Ja.
Men innan vi börjar med det så kommer jag har kommit på en sak.
Mm-hmm.
På vägen hit faktiskt, bara för en liten stund sedan. Som, så här, ni hörde det här först. Nya Panamerikan. Anledningen till att jag vet att det kommer bli en monsterhit.
Nej.
Vet du varför? För Harley Davidson.
Nej.
För vet du vilka jag är helt säkra på kommer köpa in den?
Nej.
Polisen i USA. Snutarna kommer ju åka Panamerika. Tror du inte det?
Oh.
Tänk dig, alltså, de åker ju GS i nästan hela Europa. De kör lite, jag vet, i vissa stater kör de lite Africa Twin. Men alltså, den här är ju det är ju en klockren snuttoy för jänkarna. Och då tänkte jag på dig.
Ah.
Det blir den perfekta hojen för dig. För då kan ju du ha en snutmålad Panamerika. Då får du ju både och.
Jag älskar vad jag hör. För att jag gillade hojen.
Ja, jag vet. Du var ju väldigt betuttad i den där.
Aha.
Men nog fan kommer den där väl att bli snuthoj i USA får man väl anta. Anledningen till att många kör BMW det är ju för att HD har inte haft något motsvarande. Men nu har de ju det helt plötsligt.
Aha. Otroligt. Vilken tanke.
Ni har hört det här först, eller hur?
Ja, det kommer kanske ta 2 år. Men det var här ni hörde det först.
Ja.
Vad sa du? Vill du dra igång med lyssnarbrevet först?
Jag tänker det. Så vi matar av det så vi har det gjort.
Har du fattat om är det här ett bilskrynklarbrev? Eller? För jag har läst det ett par gånger. Jag fattar inte riktigt. Det är väldigt omständigt. Det är liksom en lång transportsträcka till en enkel fråga.
Vet du vad? Jag skulle kunna börja. Jag har ingen aning om vad det här är. Jag bara börjar med att läsa. För jag har också läst det några gånger. Och jag känner att... Får jag flyga på det här?
Jag flyg på.
Ja, så här skriver han då.
Ja.
Hej Punkan och Krick. Skulle behöva er hjälp. Jag har beslutsångest. Egentligen är det inte så mycket beslutsångest utan mer total okunskap när det kommer till moderna bilar.
Ja.
Jag har en längre stund planerat att byta ut familjens Alfa Romeo 159 SV mot en veteranbil.
Alltså station wagon.
Ja, just det, precis. Uh-huh. Ja, det är herrgårdsvagn, ja. Mot en veteranbil.
Kan man säga herrgårdsvagn?
Nej, det kan man inte. Kombin.
Ful kombi. Ja,
159 kombin. Mot en veteranbil med modern drivlina och uppdaterad inredning. En typisk restomod som ska agera daily driver. Främst för sambo och barn. Jag kommer förmodligen att fortsätta harva runt i mina gamla bilar med tidstypiska drivlinor.
Mm.
Bilen som jag ska bygga om är införskaffad. En klassisk saloon från 1972 som egentligen är i ganska fint skick men dock på tok för törstig.
Mm.
Jag vet precis vilken behandling bilen ska få och vilka komponenter som ska användas bortsett från framsäten? Utropstecken, frågetecken. Så min fråga till er är helt enkelt, vilka moderna stolar anser ni vara absolut skönast i vad som skulle kunna benämnas som en Restomod GT-vagn? Har haft ett par Porschar och även om de är riktigt sköna att sitta i så andas de lite för mycket sportbil. Även Jeep stolar tycker jag är riktigt sköna, men de känns istället lite för klumpiga och plufsiga. Bilmodellen och drivlinan håller jag lite hemlig.
Varför det?
Varför det, exakt. Men jag kan berätta att jag skrattade gott när ni i avsnitt 217 valde att ha med både bilen drivlinan ska komma ifrån och modellen i fråga i eran sammanslagning av bilmärken.
Uh-huh.
Jag minns ju inte vad vi sa där.
Annars... Ja, men var inte det? Jag slog ihop Jaguar och Toyota och du slog ihop Tesla med något annat bilmärke för att få fram den perfekta bilen.
Ja, just det. För att få en inblick i hur pass spretig jag är i mitt bilintresse kan nämnas att jag idag äger följande bilar. Och det här är en lite intressant lista. Uh-huh. Mercedes W108 280S från 1968.
Uh-huh.
Sen har vi då en Triumph GT6 Mach 2 från 1970. Går alldeles utmärkt att köra trots mina 192 cm. Krick nämnde i något avsnitt att just GT6an var på tok för liten. Fel.
Nej, det är fortfarande, för liten.
Ja, okej. Okay, Jeep Wrangler YJ från 92.
Mm.
En Ford Transit Mach 1 från 1972.
Säger man inte MK1
eller Mark, MK2? Ja, men Mark står väl i
fall.
Skitsamma. Vi säger MK1 då från 72. Husbilsinredd, används flitigt på somrarna, lackad i Gulfs racingfärger. Okej, sen har vi då en Folka
LT31 Pickis.
Ja, just det. Från 74. Mm. Perfekt att släppa hem nya projekt med.
Mm.
En Jaguar XJ6 Series 1 från 1970. Påbörjad originalrenovering.
Mm.
En Volvo P1800 från 64. Långtidsprojekt som jag egentligen inte är så intresserad av. Men ett bra köp är ett bra köp. Sen har vi en Mini Cooper från 2002 som ska säljas. Och sen då den här Alfa Romeo 159s kombin från 2009 som alltså ska bytas ut mot en bil som inte är med på listan. Sen har jag även ett gäng hojar, men det hör inte riktigt hit. Men jag slänger med en bild på min Honda Dominator som jag byggde om för några år sedan. Känns som att det kan vara Ponkans stil. Harlin får hänga med på en bild också, även om den mest agerat konstverk i verkstaden de senaste 3 åren. Med vänlig hälsning Alex. Och jag fortsätter bara att mal på här
för... Ja, men vilket jävla skitgarage han har.
Ja, det tycker inte jag. Jag tycker han har ett ganska härligt garage. Men jag känner lite så här, jag vet ärligt inte om jag kan bidra med någonting här.
Ja, men,
för är frågan vilka moderna stolar som du och jag anser vara de absolut skönaste och bästa att placera i något som skulle kunna benämnas som en Restomod GT-vagnskrivan? Ja. Är det själva han frågar?
Men samtidigt, vi hade ju det här segmentet förut där man skulle tala om vilka bilar man hade, så skulle man tala om vad han var för person.
Ja.
Och han blandar ju, här gör han ju en sån fråga. Och han vill ju inte avslöja vad det är för bil. Och då ska vi välja framsäten när vi inte, så ska vi gissa vad det är för bil.
Alltså, jag kan å ena sidan uppskatta att han tycks lita på oss så pass mycket att, liksom, att han tycker att vårt stilmässiga omdöme är så pass bra att han är villig att låta oss bestämma.
Mm.
Men jag blir också lite förvånad att han ställer den här frågan överhuvudtaget. Kanske inte att han ställer frågan till dig, för du tänker jag kommer säkert ha något svar som du tycker är självklart.
Ja, det har jag.
Men att han ställer frågan till mig finner jag lite förvånande. För Alex borde ju kunna räkna ut att det är helt omöjligt för mig att komma med ett förslag på vilka stolar han ska köpa till sin bil om jag inte först får veta vilken bil det är. Jag har ju ett väldigt finkalibrerat och välutvecklat stilsinne när det kommer till såna här frågor. Och det blir därför lite som att be liksom Hans Zimmer eller John Williams att de ska skriva musiken till en film som de inte har någon aning om vad den handlar om.
Ja, exakt så. Det var bra liknande.
Så jag tänker så här lite högfärdigt och lite förnämt bolla över den här frågan till dig. För jag känner att den här frågan är beneath me. Och innan du kommer med ditt svar. Så det vill jag ändå passa på och samtidigt säga att jag är ganska övertygad om att Alex själv har tillräckligt god smak för att ganska enkelt kunna bestämma vilka stolar som ska sitta i hans hemliga bil. Och det grundar jag på de bilar han äger, för jag tycker att det finns en röd tråd här som skvallar om att det finns det, han är en snubbe med ganska god smak. För förutom den här Folka LT31 pickupen från 74, så var ju samtliga bilar på listan ganska härliga, tyckte jag.
Här är vi lite oense.
Ja, det förstår jag. Men det som verkligen fick mig att slå fast att det här inte är vilken raggarslusk som helst, det var när han skickade bilder på sin Honda Dominator som han har byggt om till en Scrambler. Väldigt, där, väldigt fint.
Du följer ju fällan bara för att han skrev att det här är en hoj som kanske,
jo, men faller såg, på honkan. Ja, men den var ju väldigt fint. Men framförallt hans fina Harley Davidson flathead bobben.
Den
gav mig otroligt mycket HBR. Och den fastställer också att det är en snubbe som har stil och finess. Tillräckligt mycket för att lösa något så enkelt som att välja stolar till sin bil.
Jag förstår problematiken.
Jaha.
Mm, ja. Då kan du tala om för lyssnarna vad jag gör just nu.
Du skjuter upp Stetsonhatten i pannan lite grann.
Ja, högre upp.
Ja, just det.
Ja, för nu ska jag tala om,
ja,
hur det ligger till.
Ja, bra.
På ett,
ja,
med
cowboy up.
Cowboy up. Mm. Vi läkare,
ja,
brukar ju kalla det som Alex verkar lida av för ren och skär idioti.
Mm. Mm.
Därför att man kan inte ha ett garage som består av tyska, engelska, amerikanska, svenska och italienska bilar.
I beg to differ. Men ja, absolut, det, ja, förstår för dig.
Om vi tittar på den här mashupen som vi pratade om i avsnitt 217. Mm. Som jag sa, jag parade ju ihop Toyota med Jaguar och du minns inte om du var Tesla.
Jag kommer faktiskt inte ihåg.
Nej. Men jag tänker, tittar man på hans garage, mm, så verkar kanske det...
Hyundai var det väl?
Ja, det kanske det var.
Ja, ja.
Men jag tror inte att han
kommer
sätta en Honda emot en Tesla. Jag skulle gissa att det troliga, han säger att det är en 72 saloon.
Mm.
Han håller på att renovera en Jaguar XJ6 till originalskick.
Mm, jag älskar dem.
Men jättevackra. Ja. Men då verkar det troliga ju att han då även kom över en 72 Jaga XJ6.
Ah, just det.
Och att det är den som han ska göra en restomod på.
Mm-hmm.
Det är inte ovanligt att man när man originalrenoverar en bil råkar komma över en helt annan bil. Nej, en tomhylsa, en kaross bara.
Mm-hmm.
Och då tänker han, vad ska jag sätta för spis i den här? Jo, den här ska min fru köra. Och då kanske det är så att han har även då köpt en billig Prius. Så det kanske är så att det ska ner en hybridmotor i den här. Eller någon annan tråkig Toyota-motor. Men driftsäker och bränslesnål. Men återigen, varför vill inte Alex då berätta vilka bilar det är? För oavsett så är väl det egentliga uppdraget bara att hitta de perfekta stolarna till en 72-saloon. Troligtvis en Jaga XJ6. Och det som man säger, det är väl omskrivet då att de här stolarna ska kännas distingerade, bekväma och moderna utan att slå över åt något håll.
Ja.
Alltså de ska ju liksom passa in i stilen, men det måste vara nya stolar.
Mm.
För det är en restomod, men man kan ju inte sätta in nya Recaro-stolar.
Ja, men det är det här telefon. Jag tycker han gör så fel, att han liksom inte, han måste ju förstå att det är, jag tror att du har gissat helt rätt.
Ja.
Men du har ju fått spekulera fram det här. Det hade varit pissenkelt att svara på det här.
Men det är därför han har vänt sig till oss.
Ja, det är för sig så. Ja.
För du, sällan har världen skådat sådana experter på att gissa sig fram till killsanningar.
Ja, just det. Ja.
Jag har då svaret.
Mm.
Och det här är något som kommer passa som handen i handsken.
Mm.
I cowboyhandsken.
Mm.
Alex ska ha exakt samma stolar och kanske till och med baksoffa som jag har i min 49 Mercury. För jag hade nämligen exakt samma dubier som Alex. Jag ville ju såklart inte ha en 50-tals soffa i min bil då, även om den är från 49. Det är liksom man vill inte ha det liksom, det får inte bli för gammalt.
Nej.
Men jag ville också att min bil skulle kännas lite custom, lite tuck and roll, men jag ville ändå ha modern komfort. Och då hittade jag av en slump en uppsättning 1995 års Jaguar XJ6 stolar och soffa i svart skinn som passade perfekt, för de är nämligen smäckra och kändes klassiskt vintage men makalös komfort. Och det enda jag gjorde var att jag tog bort nackstöden.
Ja, jag har ju sett dem här. De är väldigt, väldigt bra.
Sett och sett. Du har ju till och med åkt omkring och kräkt sig. I nästa steg ska jag ju klä om de här. Mm. Och jag tror, jag är inte säker, men jag tror att det fanns två olika typer av stolar i XJ6 från 95. Varav det ena paret, och det är de jag menar, de är lite rundare i formen. Om du kollar på de här stolarna. Som, de är liksom, om man tänker bort nackstöden.
Ja,
här,
just det. Så blir det som en lite... Ja, det blir väldigt, väldigt bra.
De känns som gamla stolar, fast de har en lite modernare skärning på ryggen. Och sen är de liksom sydda randigt inuti, och så är det två bulliga korvar.
Han förtjänar knappt ett så här bra svar, känner jag. För det här var väldigt, det kommer bli svinbra, speciellt om man ska klä om dem, för det blir hål där uppe, va?
Man måste klä om, eftersom det precis blir hål efter nackstöden, så man får göra någonting där uppe. Men
han kanske vill ha nackstöd i sin. För att det blir väldigt mycket snyggare utan.
Ja, de blir väldigt mycket snyggare utan.
Det blir som ett par feta stora.
Men sen kan vi ju ha fel. Det kanske inte alls är en O72 Saloon Jaga XJ.
Nej, men de där stolarna funkar i nästan vad som helst, känner jag. Ja. För att de är väldigt, väldigt bra.
Ja. Ja. Men kolla, 95... Ja, han kan DMa oss på Insta om han vill. Så kan vi skicka den här bilden så han ser vilka stolar det är.
Mm.
Så blir det lite privat
där, liksom. Ja, där har du Alex.
Ja.
Mm.
Du, ska vi gå över på våra semester?
Ja, alltså jag har faktiskt tänkt att använda en väldigt stor del av veckans avsnitt till att faktiskt prata hoj.
Ja.
Och då tänker jag att det kanske är lika bra att jag liksom paketerar in den här resan i dealen med hojen.
Ja, så du menar att du kör det nu, och sen när du har kört dealen med hojen, då berättar jag om min makalösa skithelg.
Ja, just det. Northbike.
Dream it, live it.
Den här veckan kommer det då alltså att bli ett extra långt avsnitt, för jag har varit ute på en 3 dagars solohojtripp upp i de svenska
fjällen. Jag är så jävla avundsjuk.
Ja.
Jag har varit avundsjuk ända sedan du nämnde att du skulle göra det här för typ 8 månader sedan.
Ja.
Och du var ju också, förlåt, nu börjar jag avbryta på en gång när du ska börja orera. Men du har ju liksom inte, du har gett mig lite statusrapporter på vägen upp och skickat jävligt jobbiga bilder som har skapat ännu mer avundsjuka. Men du har också inte velat riktigt berätta, så jag är väldigt nyfiken.
Om du låter bli att prata så ska jag berätta vad jag har varit med om. Men egentligen så är väl kanske inte det här någon speciell resa, men för mig så tror jag att det eventuellt att den kommer ha större betydelse för mitt framtida hojliv än vad jag kanske förstår. Och jag känner att jag behöver få ventilera det här lite grann. Och det finns väl ingen bättre forum att göra det på, tänker jag, än just dealen med hojen.
Nej.
Och om vi tar det från början då, så föddes ju idén om att åka upp själv till fjällen när min fru för några månader sedan frågade mig vad jag önskade mig i födelsedagspresent. Både jag och min fru tycker att det är ganska viktigt att försöka se till att man ibland får göra saker bara för sig själv. Men det här kräver ju att den andra är okej med att ta hand om allt annat då som har med familjen att göra under tiden man är borta. Men eftersom vi båda som sagt har någon idé om att det här är viktigt, så brukar det inte vara några problem att få till då. Det behöver inte vara att man liksom reser bort i 3 dagar, utan det kan ju bara vara att man går ut och käkar med kompisar eller lägger tid på träning, eller inte fan vet jag, gå på bio själv, någonting bara. Det viktiga är inte egentligen vad man gör, utan mer känslan av att man har möjlighet att göra det. Hur som helst då, så sa jag att jag gärna skulle vilja dra iväg en helg och köra motorcykel i fjällen, vilket hon tyckte var en väldigt bra idé att göra helgen efter midsommar, för då hade hon tänkt att ta ungarna och åka upp till Dalarna, för hon var nämligen ledig den veckan. Så då blev det bestämt då, och då började jag fundera kring liksom hur och var jag skulle åka, eller inte så mycket hur, men var jag skulle åka. Men innan jag går in på det, så tänkte jag, jag ska agera lite relationsexpert här i delen med hojen idag, för en sak som jag tror är så jävla viktigt är just att se till att man fortsätter att göra nya saker för sin egen skull, även när man har varit gifta i 15 år. För jag tror att det är det här slentrianmässiga i vardagen som tar död på all romantik, och som får folk att liksom börja längta tillbaks till hur det var liksom i början av förhållandet, vilket i värsta fall kan leda till att man liksom börjar fundera på en framtid med grönare, saftigare gräs, om du förstår vad jag menar. Jag tror att om man har en för mekanisk fantasifattig vardag, det är liksom ofta då som man liksom kan känna att man känner sig så här som en könlös föräldrarobot bara till slut. Istället för det här kåta, glada paret som man var när man träffades. Och därför är det ibland livsviktigt att man liksom bryter de här vardagsmåsterna och bara gör någonting, antingen ihop eller helt själv då. Och anledningen till att jag tar upp det här är ju för att en stor del av motorcykelhobbyn är beroende av att man har en förstående partner som antingen känner dig så väl att han eller hon förstår hur viktigt det är för dig, eller som delar ditt intresse då. För vare sig du kör hoj eller raggar bil för den delen också, så är det ju liksom lätt för en utomstående att kanske bara tycka att din bil då, eller din hoj, bara är en stor leksak. Och i motorcykelns fall en ganska farlig leksak dessutom. Så om man är tillsammans med någon som inte förstår att våra fordon egentligen är ett sorts ventiler som vi använder för att liksom lätta på det tryck som kan byggas upp av en alltför rutinmässig vardag med massa måste, då kan det bli lite problematiskt. Skitsamma. Efter att ha fått okej då på min solotrip, så bestämde jag mig hur som helst för att bege mig till norra Dalarna, närmare bestämt då till trakterna runt Sälen, Älvdalen, Särna och Idre.
Vackert.
Ja, och jag tänkte göra den här resan på min då fantastiska Triumph Scrambler XC från Northbike som jag kör runt på nu ju. Den här hojen är ju i ett avseende optimal för den här typen av resa, samtidigt som den verkligen inte är det, men jag kommer till det senare. Det finns ju många sätt att njuta av en motorcykel. Jag har ju varit inne på att jag liksom skulle vilja lära mig att köra på bana någon gång, och jag har snackat om att det skulle vara kul att börja köra lite enduro, och tidigare har jag också snackat om att jag är lite sugen på att liksom bygga en shopper igen. Men det fanns en sak som mer än allt annat motiverade mig att ta det här hojkortet, och det var att jag ville kombinera hojåkningen med att liksom samtidigt få fina naturupplevelser. Och jag har liksom, jag har ju både sprungit och vandrat en hel del upp i fjällen, så jag har liksom drömt om att få köra hoj där uppe också. Det har jag känt har saknats på något sätt. Så min plan då, den var att köra från Stockholm via Enköping, Sala och Hedemora, och så först till Falun då, och sen vidare norrut upp mot Malung, Särna, Idre och Sälen. Och däremot så ville jag inte riktigt bestämma hur länge jag skulle vara borta. Det vill säga om jag skulle vara borta 3 eller 4 dagar. För jag tyckte att den här typen av resa blir ännu härligare om det finns liksom ett visst mått av öppenhet kring själva slutdatumet.
Absolut.
Och det här har att göra med att det jag sa inledningsvis, alltså att i vardagen så är ju allting så jävla inrutat och förutbestämt. Så jag tyckte att det skulle bli jävligt härligt att ha liksom ett öppet slutdatum för en gångs skull. Även om det liksom bara handlar om någon dag hit eller dit. Och en av de grejerna som är så kul med den här weekendtrippen, det var ju att planera inför den. Det var ju nästan halva grejen. Jag visste ju att jag åtminstone skulle sova ute i naturen en natt. Så jag behövde uppdatera lite av mina campinggrejer. Och jag skulle ju åka på torsdagen, hade jag tänkt. Så hela onsdagen ägnade jag åt att åka runt till olika outdoor-affärer här i Stockholm och köpa på mig en massa nya, dyra campinggrejer. Vilket ju är otroligt kul.
Jag är sjukt avundsjuk på ditt tält.
Ja, men vänta, jag kommer till det. Du behöver inte vara riktigt så avundsjuk som jag tror att du är. Tidigare i veckan hade jag dessutom ägnat en hel del åt att vara ute på nätet också för att planera resvägen upp då och kolla boenden, och jag var inne på olika hojforum och läste om olika hojvägar i fjällvärlden som skulle passa bra då. Om det kanske fanns några sevärdheter som kan vara värda att besöka. Och oftast när jag är uppe i Sälen, då är jag ju där antingen på vintern när jag åker snowboard eller för att vandra eller springa. Och då har man liksom inte så mycket tid att åka runt så mycket. Men nu hade jag liksom chansen att kolla upp lite nya platser som jag annars inte brukar besöka. Så det tyckte jag också var lite kul. Så jag försökte läsa på lite grann om det fanns något kul att kolla på där uppe. Så efter att ha planerat och handlat grejer i början av veckan så var det nu äntligen dags att ge sig av. Familjen hade ju dragit till Falun tidigare i veckan. Så jag var ju själv hemma kvällen innan jag skulle åka, vilket gjorde att jag kunde liksom packa i lugn och ro utan att behöva tänka på något annat. Jag skickade till och med bilder till dig när jag jag la upp det så här snyggt på golvet.
Raderade det på en gång, ska jag säga.
Och så gick jag la mig ganska tidigt på onsdag kväll då, för tanken var att jag skulle komma iväg i relativt god tid på torsdag morgon då. Faktum var att jag var lite, jag ska inte säga nervös, men det kändes ändå lite pirrigt att tänka på resan när jag gick och la mig, för det var ändå liksom 40-50 mil man skulle köra liksom. Det har jag inte gjort med den här hojen förut på det sättet då. Och det är precis det här pirret som jag tror är så livsviktigt att man får känna ibland, även när man är vuxen då. För med alla rutiner som omger vardagen, både hemma och på jobbet, så behövs det lite utmaningar som bryter mönstret ibland. Annars blir det, det kan bli tokigt till slut. Jag vaknade hur som helst vid 7 på torsdag morgon och lastade på hojen det första jag gjorde och begav mig iväg bara. Och att rulla ut nästan helt tomt sommarstockholm som fortfarande sover, och man vet att man har liksom minst 3 heldagar på hojen framför sig. Alltså det var en sån otrolig känsla, så att jag vet inte om jag har knappt varit med om något liknande. Jag valde att köra då via Enköping upp till Falun, som var mitt första stopp. Och den här vägen har jag åkt hundratals gånger. Och även om det kanske inte är så kurvig och rolig, så är den bitvis väldigt vacker, för det är ganska mycket åkerlandskap på vägen. Och en annan anledning till att jag tog den vägen är för att jag ville slippa E4. Och nu kommer jag tillbaks till det jag sa inledningsvis om att scramblen inte är helt optimal för längre resor. För å ena sidan så var jag ju väldigt nöjd med hur den såg ut när jag hade packat den. Mm. Det såg ju väldigt ballt ut.
Verkligen.
Hon kändes ju som att hon var rustad, både att hon var rustad för och längtade efter äventyr på grusvägar uppe i fjällen ju.
The Queen.
Å andra sidan så är det 2 saker med den här hojen som inte är helt designat för långresor. Det första är att sadeln är ganska hård. Jag provkörde i Panamerikan här för några veckor sedan, och den känns ju nästan som en sån här tempurmadrass ju. Men Trajan sadel,
en hemorrojdmadrass.
Ja, men den är väldigt väldigt mjuk. Men Trajan sadel, den känns mer som att den är gjord av trä nästan. Nej, inte riktigt så illa, men den är rätt hård efter 2 timmar känner man. Sen har jag ju ett jävligt knotigt arsel också, vilket inte gör saken bättre, utan när jag började när jag började närma mig Hedemora, då kändes det ju fan som att hela mellangården och skinkorna var liksom gjorda av trä, och de var på att börja brinna nästan. Så kändes det. Och den andra grejen är ju att eftersom den ju inte har någon kåp eller ruta fram, så får du ju all vind i bröstet när man kör, vilket ju, ja, det är ju inte några problem om man kör på grusvägar eller rundar runt lite in i stan. Men när man ligger på motorvägar i farter över 110-120, då känns vinden en hel del, kan jag säga. Mm. För motorn är stark nog. Den skulle kunna ligga och puttra på i 170. Den har liksom 90 hästar och liksom 110 Nm. Det är inget problem att köra fort länge med den. Men 110-120 tyckte jag var max för vad som liksom kändes behagligt när man ska ligga och köra länge. Det är i och för sig lätt åtgärder. Det hade ju kunnat monteras när ruta fram. Men då tar man ju bort en av fördelarna med den här hojen, och det är ju hur jävla snygg den är. Och eftersom jag är en osäker och romantisk tönt, så är utseendet otroligt viktigt för själva helhetsupplevelsen, känner jag. Mm-hmm. Hur som helst så var det ganska lagom att ta en paus i Falun. Så jag svängde förbi barnens mormor och sa hej till familjen då och släkten. De var ju där som sagt. Och sen åkte jag förbi kyrkogården där min mamma och pappa ligger. Och så satt jag där och jag la lite blommor och satt där en stund och bara vilade. Och efter det så kändes det som att nu var det extra härligt att sätta sig på hojen och styra norrut.
Du fick liksom som en liten road blessing.
Ja, lite skön paus sådär. Mm. Sen körde jag till Rättvik först. Och när man kommer ner för den här långa backen strax innan centrum, och man ser liksom hela Siljan som bara ligger och glittrar i solen. Och var man än tittar så ser man liksom gröna fält, röda stugor, vita knutar. Ja, men då är det fan som man känner så här, jag flyttar tillbaka till Dalarna. Mm, det är så jävla vackert.
Gör inte det.
Nej, men speciellt när man sitter på liksom vyn man har från sadeln på så här trivsamt mullrande 1200 kubiks parallelltvinn som bara är så här välbalanserad.
Och fan vad du väver in säljsnack om hojen.
Jo, men den
är... låter som, ja, du ska sälja den.
Nej, jag är kär i henne. Hon är en sån jävla härlig. Och bara ligga fin och åka på femman. Man behöver inte växla, för det finns så mycket vrid. Så att det är en väldigt skön idé avseendet. Alltså som jag mådde då, det ringar liksom in den här känslan som jag tror att alla som kör hoj jagar efter, och som var den känslan som jag ville åt när jag bestämde mig för att ta hojkort. Sen är det inte så långt mellan Rättvik och Mora, och när jag väl kom dit så hittade jag en restaurang precis nere vid vattnet, och där tryckte jag i mig en riktigt bra burgare. Det är så skönt nu för tiden, för nu kan du äta en god burgare i vilken skitstad. Nu säger jag inte att Mora är en skitstad, men det går att äta goda burgare överallt nu.
Det är helt sjukt.
Ja, så då åt jag en burgare där och satt och tog det lite lugnt. Just det, jag glömde ju att berätta att jag några dagar innan så hade jag hittat ett helt magiskt ställe uppe i Norrnäs som ligger ganska nära Fulefjällets nationalpark. Det här är alltså ett äventyrscenter där man kan hyra allt ifrån mountainbikes till kajaker och till och med endurohojar, tror jag man kunde hyra det uppe. Men framförallt så kunde man hyra trädtält som ligger liksom helt avskilt vid en liten sjö mitt i skogen.
Aha.
Så jag visste att jag hade liksom 1,5 timmes effektiv körning kvar efter Mora, Och klockan var väl runt 3 när jag kom dit. Så det var liksom ingen panik upp. Så efter att jag hade lämnat Mora så tog jag en liten avstickare till Trängsletdammen, som ju är Sveriges högsta damm. Aha. På 120 meter tror jag den är. Och så körde jag över den och tog en liten paus innan jag fortsatte upp då till Norrnäs. Och det här stället i Norrnäs som jag hade hittat, det drivs då som sagt av 2 tyskar. Och därför har det lite konstiga namnet Baumzelte direkt am See gelegen, som väl betyder trädtälten vid sjön ungefär.
Det låter väldigt tyskt.
Ja, det är väldigt, väldigt tyskt. Det är också väldigt, väldigt tyskt. Och jag tänker inte ens försöka beskriva hur vacker den här platsen var. Om ni vill se bilder på det här, då får ni väl gå in på Dilla med bilens Instagram, eller så får ni gå in på North Park Play, för jag kommer säkert lägga upp lite bilder där också. För det här, det är ett helt otroligt ställe. Jag kan verkligen varmt rekommendera det för alla som ska upp och åka hoj i Sälen-trakten. Jag har ju en egen hängmatta med myggnät och regnskydd. Men på det här stället då kunde man alltså hyra riktiga trätält med plats för 3 personer. Och det var det som jag bodde i, det var det jag skickade bild på. Så det var inte mitt tält, utan det var det här. Eller jag har ju mer en sån här hängmatta. Det här var ju mer som ett tält som hängde i. Förstår du?
Ja, men den där som var uppspänd mellan 3.
Ja.
Var det ett sånt där man hyrde?
Ja, precis. Ett sånt. Och du fick ju plats 3 pers. Det var mycket större än vad jag trodde du.
Jag tyckte
du
sa att de var gjorda av trä.
Nej, trätält. Alltså träd som hänger i ett tält som hänger i ett träd.
Ah, som flygande hängmattor.
Ja, precis.
Ja, det var det jag blev så jävla avundsjuk.
Ja. Ja, det var.
Ja, det var inte ditt.
Nej, precis.
Ah, ja. Det var skönt.
Ja. Det var ju gigantiskt.
Otroligt. Vad kostar det att hyra sånt?
Ja. 500 spänn för 2 nätter.
Nej,
gratis. Så när jag kom fram dit då.
Såg du skönt? Förlåt, nu
är jag. Ja, men jag ska berätta. När jag kom fram dit då parkerade jag hojen i en liten skogsdunge. Och sen så kom då en av ägarna av det här campet dit. Och så hoppade man i en liten båt. Aha. Och så skjutsade han ut mig till mitt tält då, som låg på en liten halvö med utsikt över vattnet. Så man var ju helt själv där ute. Och sen när jag kom dit så lagade jag lite mat. Och sen så satt jag bara. Jag satt bara stirra rakt ut i sjön i 3 timmar. Det var helt sjukt. Vanligtvis så brukar man, huvudet är alltid fullt med planer och massa oro och massa förväntningar. Full med tankar helt enkelt. Ja. Men när jag satt där, det var helt omöjligt att få tag på eller hålla fast vid en enda tanke, utan det var helt jävla tomt i huvudet. Jag bara satt och stirrade ut över den här lilla sjön. Helt blank var jag i huvudet. Och det är, jag vet inte om jag har varit med om det tidigare. Att jag liksom, det fanns inga tankar. Jag var bara som en fågelholk liksom. Sen så tog jag ett kvällsbad i den här lilla sjön och så la jag mig in i tältet och läste Charlie Bormans bok, den här Race to Dakar, tills jag somnade till ljudet av den här storlom. Du vet den här, hur storlom låter? Alltså det var som en jävla Disney-film. Och den här dagen, den platsar utan tvekan in på min topp 10 lista över de bästa dagarna i livet. Och på morgonen när jag vaknade så lyssnade jag på Jöken som gol och funderade lite på vad jag skulle hitta på resten av dagen. Jag visste inte alls vad jag skulle göra.
Nej.
Så jag började kolla runt lite på nätet efter tips på turer då, runt Särna, Idre och Sälen. Och då hittade jag en hojklubb från just Sälen. Aha. Som skrev om lite olika rundor som de brukade köra. Eller det var ingen hojklubb, det var mer en hojförening som körde, de körde grus ihop och lite asfalt ihop och sådär. Och de kom ju just från Sälen, så jag kände dem om några måste veta liksom sköna vägar.
Mm.
Och då tipsade de om en tur som gick från Sälen upp till ett ställe som heter Mörkret. Oh. Det tyckte jag passade också bra på något sätt. Så den
bra namn.
Ja, så den turen bestämde jag mig där på morgonen för att ja, den ska jag ta. Så jag tänkte att jag börjar med att köra ner till Sälen igen då. För deras rutten utgick ju som sagt därifrån. Så då bestämde jag mig också för att ta in på Gammelgården uppe i Sälenfjällen i dag 2.
Mm.
Och Gammelgården, det är ett ganska litet hotell som är timrad gård från 1600-talet som ligger i närheten av Högfjällshotellet. Jag har varit där förut, det är väldigt, väldigt fint och mysigt. Dessutom har de väldigt bra mat där. Det ligger precis mitt emot den här italienska restaurangen som du hatar för övrigt.
För att vi hamnade i bråk med ägaren där.
Just det.
Det är en helt annan historia. Ja. Den tar vi någon annan.
Det tar vi någon annan gång, men där ligger det i alla fall. Sagt och gjort då. Efter att jag har tagit med morgondopp och tänt en liten brasa och gjort frukost så packade jag ihop mina grejer. Och så vandrade jag tillbaks till platsen där jag hade parkerat hojen, för det gick att gå dit också, men det tog ett tag. Och sen så körde jag då upp på Sälenfjället. Det var väl kanske 7 mil emellan där jag hade sovit och fram till Gammelgården. Och efter att jag hade fått då mitt fina dubbelrum så tog jag med den här resan upp till mörkret. Och alltså, den vägen. Alltså det var det absolut sjukaste jag varit med om. I Stockholm så har vi har ju något som heter den här Slingebulten. Ja. Som är en kurvig, lite kuperad landsväg som går mellan Rosenhill och Tungelsta. Som är mycket populär MC-väg just för att den har så här många sköna kurvor. Ja. Jag vet inte hur lång den är, 3 mil kanske. Den här vägen som jag körde nu, alltså den fick Slingebulten att kännas som skit bara. För här snackar vi kurva efter kurva och krön efter krön med helt magisk hojväg. Den ville aldrig ta slut, det var 10 mil mellan Sälen och Mörkret. Och det var som att köra på en så här perfekt asfalterad berg-dalbana som gick mellan liksom gröna fjäll och över älvar och genom skogar. Inte. Och du vet, det stod kor i sluttningarna och betade. Det var helt sjukt var det. Jag kommer minnas den där turen så länge jag lever, för det var så jävla grymt. Och när jag väl kom upp till Mörkret då, så ligger vi i Fulufjällets nationalpark. Och det ligger väldigt nära Njupeskär som är Sveriges högsta vattenfall. Då stannar jag till vid en stor parkering som ligger där då. Mm. Och då ser jag en gubbe i 60-70-årsåldern som precis har klivit av sin cruiser. Det var någon V-Star tror han hade. Så jag kör fram till honom och frågar så här, går du att käka här någonstans? Och han säger att han trodde att det gjorde det. Så åker jag och parkerar hojen och så börjar jag gå mot restaurangen. Men då ser jag att den här V-Star-mannen, då står han liksom och väntar på mig. Så vi tar liksom sällskap då och såklart då börjar vi snacka hojar. Och det visar sig att han då, precis som jag, har en helg för sig själv med hojen. Men han var ju pensionär så han körde ganska mycket och ganska ofta och ganska långt då. Men han hade bytt någonting på hojen. Så att han hade den här helgen för att köra in hojen. För han planerade ganska långa turer under sommaren. Så han ville se att allting funkade bara. Så han hade kört från Hedemora upp till Sälen. Och när vi satt oss ner då och käkade, då visade det sig att det här var en gammal road racing gubbe.
Va?
Ja, han visade bilder på så gamla road racing hojar som han hade haft på 70-80-talet. Så visade han en jättefin Yamaha från 70-talet som han höll på att renovera nu, som han fortfarande körde med på bana så här.
Du har fått uppleva.
Ja, men jag är ju inte vanligtvis en världens mest sociala person. Jag gillar ju mest att vara för mig själv och liksom slippa ofrivilligt sällskap. Men jag har kommit fram till att mitt antisociala beteende är jävligt mycket, det kommer sig av att jag bor här. Jag vill inte bo någon annanstans, det är inte det jag säger, men jag har för mycket folk runt omkring mig hela tiden. För ofta när jag är på semester, då släpper jag ner garden lite grann och så blir jag ganska intresserad av att snacka med folk, och jag tycker det är kul faktiskt egentligen. Speciellt när jag är i Dalarna så tycker jag att det är roligt att höra vad folk har att säga. Och hojvärlden, den har ju det gemensamt också med hobbybilskulturen, att den är ju väldigt social. Många säger att det är kanske den bästa delen av vår hobby. Och jag kom på mig själv med att tycka att det faktiskt är kul att sitta och lyssna på en gammal gubbe och hans gamla road racing historia. Det är faktiskt väldigt mysigt. Men efter det då körde jag samma underbara väg hem till hotellet och så gick jag och köpte massa godis. Men efter att jag hade ätit då och druckit middag så såg jag till att bli lite lagom mos i hjärnan och så låg jag i sängen och åt godis och kollade på Netflix. Vilket var liksom en total kontrast till kvällen innan.
Ja.
Men lika härligt fast på ett annat sätt då. Och fram tills då hade jag totalt kört ungefär 80 mil på 2 dagar. Och jag visste ju att jag hade åtminstone 45 mil hem. Och först hade jag tänkt att kanske åka tillbaks till Fulufjället och kanske tälta där. Eller sova i min lilla hängmatta sista natten. Men så kände jag istället att det kunde vara skönt. Och också samtidigt långsamt köra hemåt dag 3 eftersom jag som sagt visste att jag hade 5-6 timmar ner till Stockholm. På min nu förvisso härdade men ändå jävligt ömma röv då. Så dag 3 så rullade jag ner mot Rättvik i sakta mak. För jag hade hört något om att det skulle vara någon alternativ bilträff på lördagen där, för det blir ju inget Classic Car Week i år.
Nej.
Vilket det också var. Så efter att jag hade sovit ganska länge på lördag morgon så lastade jag åter på hojen då och körde hemåt. Och när jag kom ner till Rättvik, ja men då var det typ som Classic Car Week, för det var kö in i stan.
Aha.
Och så sjukt mycket jänkare överallt. Så jag hängde där några timmar och kollade bilar och käkade lunch och sen så körde jag hemåt igen och så var jag tillbaks till Stockholm vid 5 ungefär. Jag vet inte om någon tyckte att det var så kul att lyssna på det här, men jag kände att jag behöver få
ur mig. Det skiter vi.
Jag berättade mer för dig för att Jag behövde dela med mig av min fantastiska hojhelg. Och med det sagt så vill jag också påminna alla som lyssnar att se till att faktiskt göra de här resorna som man drömmer om. Och att det liksom inte behöver vara mycket mer avancerat än att man tar hojen eller finbilen med för den delen. Och bara sticker två dagar kan räcka. Bara och vara med sig själv. Det är underverk för själen.
Fan, vad härligt.
Och jag kommer definitivt göra fler resor som den här. Och jag tror att det är nog det här som är en del av det som Northbuck menar när de säger dream it, live it. Eller?
Då är min fråga till dig. För jag måste ju ta hojkort. Om jag skulle ta Jeepen, nu när den är färdigbyggd alldeles strax, skulle vi två tillsammans få samma tjänst?
Nej. Fan. Nej, tyvärr. Alltså, jag hade så gärna velat sagt ja på den.
Jag måste ha en hoj.
Inte ens om du hade haft liksom en Land Rover utan tak så hade det funkat. Utan du måste åka hoj. Det blir liksom helt... Du vet, bara, det är så fånigt att tjata om det här som alla som åker hoj vet, men dofterna blir så... Alltså, de förstärks. Kommer du ifatt en timmertradare så luktar det liksom timmer och diesel, och åker du förbi en kohag, alltså allt blir så starkt liksom.
Ja, den där bajsgrejen. Jag förstår att du gillar den.
Nej, du måste bara. Det var det om min helg.
Ja, jag känner mig helt anfådd av avundsjuka.
Ja.
Men jag hade det också underbart, fast liksom på ett helt annat sätt. Jag var ju först på High Chaparral.
Just det.
Och då ska jag direkt säga att jag var sjukt uppspelt över att åka till High Chaparral.
Ja.
Jag var liksom 100% inställd på att gå all in.
Mm.
Och jag hade även bestämt för att ungarna skulle gå all in.
Ja, vare sig de ville eller inte.
Vare sig de ville eller inte. Mm. Jag hade liksom bestämt att liksom, vi ska gå bananas på High Chaparral. Mm. Så vi började med att pipa ner till Nässjö som ligger då en dryg timme från Chaparallis. Och i Nässjö finns det, ja det fanns det då, nämligen det enda lediga hotellrummet i södra Sverige. Eftersom vi bokade så sent. Men dagen efter, jag har inte så mycket att säga om det hotellet kan jag säga, men dagen efter på förmiddagen eller på morgonen så kom vi då fram till High Chaparral och direkt kände jag det här kommer bli bra. Nummer ett, parkeringen låg skitnära huvudentrén.
Det gillar du.
Ja, men jag gillar inte att komma till stället där man liksom så här, som kolmåren. Nej. Där så här, nu ska vi gå 8 kilometer för att komma till Bamseland. Det är ingen bra början. För nej. Barnen. Jag tänker för barnen. Ja, inte för mig. Jag har ingen problem att gå. Ja.
Det är du som sitter i en sån här radioflyer. För dina barn drar dig.
Ja. Man vill liksom inte komma fram sjöblöt och anfådd till kassan. Men här fick vi då plats föredömligt nära ingången. Vi klev rakt in i den här dyra souvenirbutiken som ligger liksom utanför kassorna. Och allting var ju förbokat eftersom det är så corona-grej.
Just det.
Och den här souvenirbutiken, det är liksom för alla de som vill köra lite mer hardcore. För oss som inte vill ha samma hattar som Kreti och Pleti.
Nej, just det.
Och har man riktigt djupa fickor så är känslan, jag vet inte, men känslan är att man kan lämna den här butiken i full tidsenlig 1870-tals mundering ridandes på en häst.
Ja.
Det var på den nivån.
Ja.
Vill du ha en häst också? Ja, tack.
Ja.
Vad heter han?
Ja. Jolly Jumper.
Ja.
Men ja, du pratade ju mycket om att du såg ju framför någon form av liksom Westworld parallellt liv.
Nu satte jag på mig hatten igen.
Ja.
Det var där jag befann mig känslomässigt.
Mm.
Men efter att jag hade kollat in priserna i den här souvenirshoppen så då köpte jag då min fina, otroligt fina, underbart fina hatt till mig själv.
Ja.
Och sen gjorde jag en snabb bedömning då att resten av familjen kanske skulle få vara lite mer kreti och pleti.
Ja, visst. Ja, du kan gå bakom dem.
Nu tar jag om
att den är gjord av trä.
Ja, men så här låter en fin hatt.
Ja. Jag håller min fru på sms-et.
Du klagar alltid på mig.
Ja, jag vet.
Men efter att vi då kom in innanför kassorna, då gick vi direkt till höger in i något som liknar mest som en hangar.
Mm.
Lite som när fångarna slutsade sig in på Alcatraz.
Mm.
Så då var det så här, vid disk 1 så skulle man få en tandborste och fångkläder och vid disk 2 skulle man få lakan. Liksom. Skillnaden här det var att man köade lite och så gick man fram till en disk Och så bara pekade man på vilken färg på cowboyhatt man skulle ha. Mm. Jag var ju redan klar.
Ja, just det.
Men också, ja. Och sen vilket hölster och vilken picka man ville ha. Mm. Och det fanns gevär och det fanns allting. Ja. Det var ju knallpulver grejer, men det var ganska välgjorda grejer.
Ja,
det var liksom inte plastcrack.
Knallpulver verkligen. Ja. Ja, okej.
Vadå då?
Nej, men det var inte sån här snöre, utan var det sån här kling 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 kling. Ja, det var ändå sån. Ja.
Ja.
Knallpulver fick jag för mig var liksom sån här. Kommer du ihåg de här?
Ja, men det är väl
samma.
En sån här plastring.
Ja, just det.
Liksom. Och liksom, det fanns ju en hel del att välja på redan från början, men det blev lite, ska säga, gnisslig stämning när min fru tyckte att jag köpte på tok för mycket ammunition.
Ja.
Eller knallpulver då.
Ja.
Så jag fick liksom på ett vädjande sätt med min nyfunna cowboyblick väsa fram: älskling, det är bara en dag. Det är bara en dag.
Ja. Du hade inte gått in i liksom cowboy mode så att du bara gav en örfil som de gjorde på den tiden.
Nej. Dit kom jag nog aldrig.
Nej.
Men sen gick vi i alla fall ut på Main Street.
Ja.
1100 kronor fattigare. Och då var inträdet 1500 spänn.
Jesus, ja.
Men vi behövde ammo. Man kan ju inte vara med om tågrån och inte vara obeväpnad.
Nej.
Liksom. Vi var beväpnade till tänderna.
Mm.
Men väl ute då på Main Street så fick jag en snabb insikt.
Ja.
Och det är att på High Chaparral så finns det tre typer av människor.
Åh, herregud. Ja.
Och det här var min samhällsgranskning.
Är du en av dem eller är du en fjärde typ?
Jag är en av dem.
Okay.
Eller jag är en mashup.
Okay.
Dels så har vi svennebananbesökarna som kommer in i foppatofflor och trekvartsshorts.
Mm.
Gärna bar överkropp eller valfri Ullared tisha.
Det är extra vidigt i EM-tiden när alla går runt så gula. Mm. Liksom, de bryter illusionen.
Mm.
Ja.
Verkligen.
Ja.
Och det är exakt det jag ska komma till.
Mm.
Och till detta då en billig cowboyhatt med färgmatchande hölster, det vill säga det de köpte in i hangaren.
Ja, men det är inte såna här liksom mellohattar som det blinkar rosa, inte så jävligt.
Det fanns rosa
hattar. Såna tendenser.
Ja, det fanns såna tendenser. Mm. Alltså så här, om någon skulle ha en High Chaparral cowboyhatt på sig på mello så skulle den personen smälta in på mello.
Ja, ah, okej.
Okay. Det var bara de här fransarna längst ut som saknades.
Ja.
Mm. och liksom till den här vidriga gruppen så hörde ju på något sätt jag och min familj, trots att jag diskret hade försökt närma mig grupp två.
Intressant.
Det är Comic-Con-nörderna.
För
inne på High Chaparral så finns det en hel drös med fullkittade besökare, det vill säga folk som gick omkring i cowboy boots, jeans, skjorta och hölster med en riktig replikapicka och en dyr jävla hatt. Jag hade ju Nike-dojer, mjukis-shorts, rutig skjorta och dyr hatt. Så jag var ju liksom...
Du skickade någon bild på mig när du satt och dröms tittade ut i någon fönster. Det såg ut som en country-skiva, såg det ut som. Väldigt fin bild.
Ja, du sa att jag kunde använda bilden på Grindr eller Manhunter. Du är väldigt homoerotiskt. Men min utstyrsel var ju schizofren.
Den var ju bra från midjan uppåt.
Ja, om jag lutade mig ut genom ett tågfönster såg jag ut som att jag var från 1870.
Ja.
Men såg man mig in i kupén så tillhörde jag grupp 1, Svenne.
Från 1990.
Exakt så. Men satan vad jag blev fascinerad av de här Comic-Con-besökarna.
Men var det hela familjer eller var det så här lite weird och Farbror Hallon som var där själva? Typ?
Det var lite Farbror Hallon.
Ja.
För oss i kön i kassan, då stod det någon som jag bedömde jobbade där tills jag insåg att han höll på att fippla med sitt årskort.
Ja, just det.
Och det var någon krångel med betalningen och allting. Men där var jag lite orolig att det var en riktig pistol han hade med sig och sheriffstjärn och allting.
Ja, okay.
Liksom de som då har årskort som med kisande blick långsamt vandrar omkring mellan husen och liksom...
De lajvar.
Ja, de lajvar för de filtrerar bort oss svennebananbesökare. Och så tänker att de tänker att vi är ensamma här och det är 1868. Faktum är att jag skulle inte bli förvånad om de här besökarna har egna slutna Facebookgrupper där de liksom skriver inlägg typ så här: fan, High Chaparral borde ha vissa dagar när de bara släpper in sådana som oss. Liksom. Du vet sådär.
Garanterat. Om de nu inte fortsätter att leva sitt liv i 1800-talet.
Så de har inte Facebook.
Nej, de går upp på taket. Det är röksignaler.
Typ, man ser puff, puff, puff.
De skickar telegram till varandra.
Vi som tar det här på allvar. Ja. En indianfilt.
Ja.
Jag skulle lätt kunna ställa mig till den här skaran om det inte hade varit för att det faktumet att det, liksom, det var någon skruv som var lös.
Mm.
Alltså gränsen är ju hårfin. Mm. Men ser man det så ser man det.
Ja.
Minns du den där kvinnan i Stockholms tunnelbana som för 15 år sedan gick omkring och lekte väktare?
Nej.
Det var ju rätt, man tyckte att det var läskigt slash komiskt. Men det var ju en kvinna som var 1,90 lång, grov som satan, som gick omkring med gråa såna här workbyxor, snickarbyxor och en grå stickad tröja med handgjorda patchar där det stod vakt.
Ja, just det! Ja.
Och sen hade hon ett bälte.
Jag vet inte, jag kommer ihåg henne, för att hon dök ju mest upp när man var full där.
För, ja. Och så hade hon ett bälte med 1,000 nycklar så hon kom och skramlade i tunnelbanan. Och så hade
hon lekte tunnelbanan.
Ja, och så hade hon en jättestor maglite.
Ja, just det.
Så, och så gick hon liksom och spände blicken i folk.
Ja. Gjorde hon några citizens arrest? Eller? Jag tror inte det.
Jag tror att hon bara gick och spände blicken.
Ah, ja.
Alltså det var ju någon komponent som hade missats på hennes löpande band. Mm. So to speak.
Mm.
På High Chaparral så fanns sådana som henne och de avslöjades av att det var någon eller några små detaljer som är lite off.
Ja.
Alltså
typ
tubsockor.
Aha, okay.
Eller polishölster istället för cowboyhölster. För att det var liksom så här skitbra.
Ja.
Men det där var fel.
Ja. Intressant.
Skälet till att jag lyckades uppmärksamma det här
är
nämligen den tredje kategorin.
Ja.
Och det är de som jobbar där.
Aha, ja.
Unga och medelålders män och kvinnor i perfekt outfit. Mm. Slitna, smutsiga och äkta. Det här var robotarna i Westworld. De var så bra.
Mm.
Och deras blotta närvaro höjde upplevelsen till 10 av 10.
Mm.
Statisterna är pricken över i. Jag kan ha fel, men alla som jobbade där verkade ha en liten sån här plåtmugg hängande i bältet, utöver pickor och yxor och grejer.
Mm.
Och det här kan ju vara för att det var 27 grader varmt och Evian-flaskor hade liksom pajat helhetsintrycket.
Det blir som tubsockorna.
Ja, men för byggnaderna, diligensvagnarna, rekvisitan och miljön i sin helhet, den är helt fantastisk.
Mm.
Detaljerna är nästan sinnessjukt bra. När man åker det här ångloket som det finns två tåg, det ena tåget på sista vagnen, då är det någon sån här gammal inbördeskrigskanon och en sliten flagga.
Ja, vad för
det? Alltså, det är liksom de gör det på riktigt.
Ja.
Och åker man runt på området så det finns ju delar av High Chaparral.
Hur stort är det då?
Liksom? Ja, men det är som Westworld.
Ja, men är det som Grönan eller är det liksom...
Jag vet inte.
Nej, men det är ganska stort.
Det är ganska stort.
Ja. Mm.
Men du vet, då kan man, åker man julångaren eller tåget, då ser man liksom långt ut i skogen där det vandrar bisonoxar.
Mm.
Och så ser man liksom utplacerade hus eller gravar ute i skogen som verkligen inte hade behövt vara där.
Nej.
Men någon, troligtvis Big Bang himself då, hade liksom bestämt att här placerar vi den här grejen för om en besökare av 1,000 ser det så är det värt
det. Ja, just det.
Det var på den nivån.
Ja, det där gillar man ju.
Ja. Mm. Men efter en hel dag av pangande så ville ju då tjejerna råna banken.
Ja, det är klart.
Ja, vilket de gjorde.
Mm.
Och då springer då de in och upp med händerna! Och så är det någon statist bara, bra gjort
liksom. Ja.
Sen vägg i vägg med banken så låg det en smedja eller ett hovslageri.
Mm.
Och där inne stod det en svinkol, svettig smed. Och som i rök och eld liksom hamrade ut riktiga hästskor.
Mm.
Det var liksom på riktigt.
Mm.
Och tjejerna som älskar hästar, de blev liksom förhäxade och stod och blängde på honom och hans arbete.
Mm.
Och så tittar han upp och så säger han: "Tjena, Krick."
Nej,
illusionen bröts.
Jag ser inåt.
Ja, jag älskar våra lyssnare. För trots min perfekta utklädnad cowboy outfit
och ditt cowboy-skägg också,
så blev jag igenkänd av Björn
ah.
som mejlade oss för typ ett år sedan och sa att om du och jag hade vägarna förbi
han, ja. Ja, som vi skulle besöka när vi hämtade pickisen för
ja,
tusen år sedan
så skulle vi få en privat guidning ah. det här hade vi ju helt glömt bort och nu var det liksom inte läge att, så här, kan du avbryta ditt hovslageri och ge oss en privat men satan vad kul det är att träffa våra lyssnare live
just det.
Och sist ut i min 10-poängs recension av High Chaparral en grej man kan hoppa över det är den här
familjen
fan det är den här western-showen.
Aha, det är när de håller på showar och skjuter varandra.
Ja, som de gör mycket reklam för. 15 minuters stuntridning slash action som jag trodde det skulle vara visades vara 30 sekunders ridning, en minuts pang-pang och ramla från hustak och 17 minuter prat.
Aha.
Ja, det här kan ha varit bättre om det här varit lite molnigt, men nu var det liksom, nu kanske temperaturen hade gått upp, i alla fall under min hatt. I pannan under hatten så var det 89 grader och klarblå himmel.
Ja. Vad pratar de om då?
Typ,
det finns bara plats för en.
Ja, men typ vi har tagit guldet. Skitsamma.
Ja.
Inget kan dra ner toppen betyget från Chaparral Doo-Doo.
Nej, det låter bra. Det lät väldigt
bra. Men
yes.
Det vore ändå nice att vara där någon gång utan kreti och pleti. Bara
på natten. Ett alternativt High Chaparral.
Ja, men tänk dig vad heter det? Halloween på High Chaparral.
Ja, just det.
Det kanske de har som grönan har.
Zombie
cowboys.
Cowboys. Det vore något.
Det gick omkring en del smutsiga såna här indian wannabes, alltså såna här 60-åriga gubbar som gick omkring barfota med en läderoutfit och en fjäder i håret.
Liksom.
Men sen på kvällen så fortsatte äventyret till Vimmerby där vi hade då bokat en vidrig campingstuga utan vatten eller toa. Och jag älskar ju camping, men hatar campingar. Du campade ju när du slog upp ditt tält vid en fjällsjö.
Ja, det var ju camping på riktigt.
Ja. Ja. Jag körde in på ett bedagat resort med tysk vibe. Och på frukostbuffén morgonen efter, då satt jag mitt emot en smal farsa som åt bröd med öppen mun. Och innan nu folk blir arga och mejlar in så kan jag väl säga att han kan har haft fel på käken. Men troligtvis så satt felet högre upp. För han pratade med sin Cro-Magnum-familj samtidigt som han rev loss brödbitar och liksom placerade in dem i munnen. Han la in dem i munnen. Hälften av brödet ramlade ut på bordet igen. Det var helt sjukt.
Så slog jag av hans käken.
Det kanske var det som någon hade gjort kvällen
innan. Jag har varit
på något rallarslagsmål i Vimmerby camping.
Det
var helt sjukt.
Så
att jag kände mig lite mörk i sinnet. Jag var inte så sugen på att åka och kolla på Pippis hus eller Mattisborgen. Jag ville liksom tillbaka till Westworld.
Just det.
Jag ger Astrid Lindgrens värld 2 poäng av 10.
Jaha, jag trodde det skulle vara bra. Jag har hört så mycket bra om det.
Jo, men hade vi varit en familj som
vanlig familj.
Ja, men hade vi matat våra barn med bröderna Lejonhjärta och Karlsson på taket så hade det kanske varit ett magiskt besök. Men eftersom vi dagen innan fick sikta på folk och skjuta dem i ansiktet, då blev Astrid Lindgrens värld oerhört kristet.
Det var
liksom roligare i helvetet.
Jag förstår.
Vi gjorde det i fel ordning. Nog därför. Jag måste ändå säga att High Chaparral är otroligt befriande i dessa PK-tider när man inte ens kan klippa gräset utan att förelämpa någon som sprang på en härlig sommaräng som ung.
Nej, du får absolut inte klura ut till indian.
Nej. Men på High Chaparral då förser man utan att blinka barn i alla åldrar med vapen och knallpulver och uppmanar dem att skjuta
folk. Skjuta den rödskinnen!
Ja, skjut! Sikta på ansiktet!
Just det.
För att när man åkte tåget och det var tågrån då kommer ju en cowboy springande och sticker in huvudet precis i fönstret där man sitter med liksom en 4-åring i knät och skriker upp med händerna! Är du dum? Är du trög? Eller, du vet, de var inte för grova, men han blev livrädd.
Ja, bra. Det är underbart. Nyttigt.
Ja, det är jätte. Och sen kommer några andra och skjuter dem i bröstet så de flyger. Liksom. Det var höga
knallar.
Fantastiskt.
Kul.
Det är fan alltså. I love it. Big banked for president.
Ah.
Semester.
Ja, och den har liksom bara börjat lite grann, känns det som. Du, eftersom jag nu har ägnat podden åt att mestadels snacka om hoj, så tänkte jag att jag kan ju lika gärna fortsätta på det spåret när jag ska snacka lite om bilsport och MC, tänkte jag.
Ja.
Jag tänkte inte göra så big deal av det här den här veckan, men jag tänkte att det kanske kunde vara bra att lite snabbt bara rinna igenom de punkter som Bilsport MC vill pusha för när det kommer till vad man kan göra för att minska risken för olyckor när man kör hoj. Det finns såklart tusen grejer du kan göra, men jag tänkte att de här punkterna som Bilsport MC har på sin hemsida, de är ganska bra, så jag tänkte jag rinner igenom den. Men så kan vi även passa på då och se om jag lever som jag lär.
Ja.
Använd alltid heltäckande skyddskläder för MC-bruk, även ryggskydd. Det gjorde jag ju faktiskt. Uh-huh. Det är verkligen, det slarvar jag inte med. Speciellt inte på långresor. Vit hjälm har visat sig vara den som syns bäst. Färgglada kläder och är också att föredra framför svarta. Jag har ju vit hjälm, så det känner jag mig ganska trygg med.
Jag kan svära på att du har läst det här en gång förr.
Ja, men det tål att höras en gång till. Däremot så har jag inte så färgglada kläder. Det har jag inte.
Nej, då går det i brun-beige
hållet. Ja, grön sandfärg. Liksom. Mm. Kör aldrig om i en korsning eller vid en anslutande väg.
Nej,
ha framförhållning. Nej, det gör jag fan inte. Men jag kör ju också väldigt fegt och lugnt. Lita inte på någon annan i trafiken. Jag litar inte på någon annan överhuvudtaget.
Våran kompis Christian, han har ju aldrig kört om en bil. Nu pratar vi bilar. Han har ju aldrig kört om någon i hela sitt liv.
Vilken Christian? Italienaren eller fotbollsspelaren?
Fotbollsspelaren.
Jaha.
Har du tänkt på det?
Nej, men det är väl lika bra det kanske.
Ja, det skulle ju gå till skogen.
Ja, det känns så.
En omkörning.
Ja. Anpassa hastigheten efter trafikmiljön. Håll avstånd till andra trafikanter. Det är något som jag är väldigt bra på faktiskt när jag kör. Håller väldigt mycket avstånd till bilen framför faktiskt. För att många tror ju att liksom, en hoj stannar mycket snabbare än en bil. Men så är det inte alltid.
Nej.
Fall inte för grupptrycket när du kör med dina vänner. Kör efter din förmåga. Jag har ju mött så mycket BMW GS-hoja där uppe, så att det var ju helt sjukt vad mycket folk om man hejar på. Oftast blir man ju omblåst liksom. Framförallt för att jag inte har någon vindruta, så jag ligger ju inte och kör så fort som många andra.
Nej, så är det.
Och då kan jag ibland bli lite trissad, speciellt om det är någonting som jag stör mig på med personen som kör om mig. Tänkte, ska jag blåsa om och bara få visa att jag kan? Men det gör jag inte. Nej. Då ligger jag, nej, det är inte liksom läge för egot. Utan, sen då, vad står det här? Lär känna din MC. Gå en kurs i broms- och körteknik. Det skulle jag verkligen vilja göra.
Det har du pratat om länge.
Jag skulle vilja köra bana och lära mig köra lite mer grus faktiskt. Tänk på att bromstekniken skiljer sig mellan olika motorcyklar. Om möjligt, välj en MC med ABS-bromsar. Och det är ju såklart man kör nyare hojar. Gamla hojar. Det tror jag inte ens Bilsport MC tycker är så jävla noga. Men kör du nytt så är det bra ABS. För det hjälper till. Speciellt på grus. Glöm inte att ta bort skivbromslåset innan du kör iväg. Det här är en av de vanligaste och onödigaste skadorna som Bilsport MC har faktiskt. Och det är så jävla lätt hänt.
Det är därför du har den där lilla
vajern,
en gummivajern.
Ja, precis. Och innan jag menar, vi hade ju kört lite shoppar och sådär innan, men man har ju aldrig varit hojåkare på det sättet att man har haft sådana här neonfärgade vajrar från låset. Och jag har aldrig förstått vad de var till för.
Jag har alltid tänkt att det är någon larm.
Ja, fast det är ju bara för att man ska liksom komma ihåg att de sitter. Ja. Och så visa hänsyn i trafiken och kom ihåg, en motorcyklist har inte råd att chansa.
Nej.
Jag vet det. Jag tycker, det må vara fånigt kanske eller banalt, men det är bra punkter faktiskt att tänka på.
Men vet du vad det viktigaste av allt är?
Nej.
Är man på Bilsport MC, på deras kontor i Växjö, på Arabygatan 80, då är det 1 timme och 5 minuter till High Chaparral.
Ja, bra.
Det tycker jag man kan uppmana. De har säkert varit där, kanske det var varenda fredag, hela gänget åker dit.
Ja, du pratar direkt med folket på kontoret nu, att de borde åka
dit. De borde dit och panga lite.
Ja, men det känns som de har gjort.
Det har de gjort många.
Det känns som de har haft många personal.
Stina, hon har något skruvat.
Ja, hon har något Westworld.
Robot som går och skjuter folk i ansiktet.
Ja, men hörru, med det sagt då. Nej, vi har några grejer till kanske som vi ska dra av innan vi avslutar den här veckans avsnitt.
Ja, jag har ganska mycket
känner.
Det känns som har gått så jävla lång tid. Du, vi var ju käkade i förra veckan. En sån här, nu klappar vi igen kontoret och går på semester middag. Och även om vi nu är inne på kontoret igen veckan efter, så är ju så att våra jobbuppdrag går ju ner en smula liksom under semestern.
Ja, verkligen.
Det är inte lika hektiskt. Nej. Som vi, och gud vad vi har hektiskt.
Nej.
Ja, det är inte så. Hur som helst, vi var ju på Tabbouleh och käkade.
Mm.
Alltså en klassisk libanes som nu har öppnat en helt fantastisk utomhusrestaurang ute på Djurgården.
Väldigt bra var det.
Ja, det var väldigt,
älskar libanesisk mat.
Och det här blev ju en middag för dig och mig nere i minnenas allé.
Ja, det var det verkligen.
Det var länge sedan vi fick reminissa.
Och jag kände bara då när vi satt där, det är så här vi ska umgås. Vi ska inte jobba ihop, vi ska bara hänga ihop.
Ja, vi
ska
jobba bara också.
Vi kan podda bara. Vi ska inte ha...
Men det är väl det vi gör.
Ja, ja, fortsätt.
Ja. Vi pratade om våran ljuva ungdom när vi hängde på krogen.
Mm.
Men det här var också tiden när man blästade hiphop ena dagen och hårdrock andra dagen, helst i en Lincoln Navigator.
Mm.
Det var ju så mycket med den här kvällen som kändes lite magiskt.
Ja.
Det var ju liksom så här sprinkle dust över den här kvällen.
Lite 90s sprinkle.
I verkligen 90s.
Mm.
Och Tabbouleh ligger ju längs vattnet förbi Ulla Vinblad och vidare ut där, rätt nära Rosendals trädgårdar. För de som vet så vet de. Dock är ju fordonstrafik förbjuden där ute på Djurgården. Alltså den promenadvägen ut där.
Mm.
Men det här var kvällen när vi stod över sådana petitesser.
Mm.
Istället så körde ju vi längs vattnet på den där gå- och cykelbanan med nervevade rutor och så parkerade vi utanför restaurangen på gräsmattan. Precis som när man var ung och dum.
Ja.
Eller vad det nu var.
Mm.
Men satan vad gott det var.
Mm.
Och när vi åkte ifrån då den här restaurangen så vräkte jag ju på en remix av Dr. Dre's Still Dre.
Ja, just det.
Och det var som att förflytta sig 20 år tillbaka i tiden. Högsta volym, nervevade rutor, 25 grader varmt.
Mm.
Sent på kvällen.
Mm.
Det var ju jävligt härligt.
Ja, det var mycket, mycket.
Och
mycket,
lite längre fram på den här lilla smala gångpromenadvägen så går det då ett stort gäng med tjejer.
Mm.
Snygga ändå.
Ja. Så lite, de skulle ut och göra kvällen.
Ja, liksom glada i hatten.
Ja.
Och då höll ju ett uråldrigt skeende höll ju på att uppstå där.
Mm.
Alltså två män med skev självbild, dyr bil.
En och en halv i alla fall.
Hög musik och glada kvinnor.
Ja, just det.
Mm. Men här kommer det som jag då vill komma fram till.
Mm.
En stor förändring har ju skett.
Mm.
För när vi nu närmar oss de här, det här gänget, då sänker vi musiken.
Ja.
Knappt hörbar.
Mm.
Sen passerar vi försiktigt så vi inte ska köra över någons sandaler.
Ja, precis.
Sen fortsätter vi kanske 100 meter till. Sen höjer vi volymen igen. Ja. Vad fan hände? Var det ålderstecknarnas ålderstecken?
Jo, men om det hade kommit två grånande bedagade gubbar och blästat Still Dre i liksom en ny Range Rover, det är inte vi riktigt.
Nej, det var för patetiskt.
Ja, men
den spärren hade man ju inte som ung.
Nej,
det är det jag menar.
Nej,
att,
men precis,
att
men
det då... därför är ett ålderstecken. En ung person blästar musiken så alla kan höra. En äldre person blästar musiken när ingen hör.
Ja. Vi hade högt för att vi var så gamla så vi hade dålig hörsel. Därför vi hade högt.
Exakt. Ja. En annan grej som också kanske är ett ålderstecken, det är ju saker som blir helt oviktiga.
Typ?
Jag var på Söder och käkade lunch med mina döttrar på Nytorget.
Mm.
Och från Out of the Blue så kom jag på att jag inte har tatuerat in min sons namn på underarmen. Där jag har, bland annat har då en surfbräda med tre stycken sådana här vimplar, banners på.
Ja, just det.
Där den liksom, jag gjorde ju tatueringen innan jag hade barn, men jag gjorde utrymme för en eventuell framtid med tre barn.
Ja, det var ju jävla. Ja.
Förutsägbart.
Du skiljer dig själv.
Ja. Min äldsta Vilja står högst upp, min mellersta Nora står i mitten och sen är det liksom en blank ruta där det då skulle stå Milo för snart 5 år sedan. Lätt försenat. Men nu, som sagt, out of the blue, så frågade jag tjejerna, så ska vi inte gå till en tattooshop tillsammans och göra det här nu?
Liksom. Mm.
Och de älskade ju idén.
Mm.
Och så googlade jag fram den shoppen som låg närmast som ändå kändes bra.
Ja.
Det finns ju bra och dåliga shoppar.
På den tiden man gaddade sig, jag har ju väldigt mycket tatueringar, men då hade man också dunderkoll. Nu vet man ju inte alls vad man ska gå.
När jag var inne så började de snacka om det som te och det som Nille.
Aha.
Ja, så då kände jag så här, men här är jag i trygga händer, de här koll. Liksom, så här. Ja. Så att jag fick bra feeling och de var sköna och det var fräscht. Mycket fräschare än det jag själv var för typ 13-15 år sedan.
Mm.
Eller 20 år sedan jag gaddade den där grisfula tatueringen jag har på ryggen.
Mm.
Hur som helst, nu kommer det roliga. Killen som skulle då gadda mig, han behövde nästan 20 minuter för att rita upp 4 bokstäver. Och sen när han la på stencilen, för han ritar ju på ett papper, lägger en kopieringsmaskin, får rätt storlek, lägger på något, så man lägger på något jävla stencil då. Då blev texten lite för stor. Och istället för att han skulle gå tillbaka, då var jag så här, men varför, kan du inte bara rita upp det för hand istället? Det är inte jättekomplicerat. Och då började han då på min arm mäta upp mitten på den här lilla utrymmet där det skulle vara. Skissade upp det med 4 bokstäver, liksom 4 utrymmen. Mm. Mätte och kisade och tittade. Mm. Och sen när han hade skrivit de här 4 bokstäverna på armen, så hade det gått ytterligare 20 minuter. Och då, innan han skulle dra igång, så bad han mig liksom så här, godkänna, titta ner och godkänna. Liksom. Mm. Och det var obegripligt snett och felspärrat.
Alltså, det är du också väldigt allergisk.
Jo, men vet folk vad felspärrat är? När man sätter typografi, det vill säga bokstäver, så måste avståndet mellan bokstäverna vara olika brett. Mm. Och det kallas för spärrning. Mm. Och det handlar om att det ska se harmoniskt ut, så att ingen bokstav svävar iväg och ser ensam ut.
Ja.
Nu ser jag då att han har placerat Milo för långt till vänster i rutan.
Mm.
Och även för långt ner. Det vill säga det är mer luft ovanför namnet än under.
Aha.
Sen står det inte Milo, utan det står Mil-O. Alltså O-et hänger fritt.
Ah.
Och så sitter jag där och tittar på det här. Och så blir jag liksom upprymd.
Ah.
Och jag känner glädje över att det är så fult.
Ja, jag vet precis vad du menar.
För man är så trött på det perfekta. Ja. Så jag säger bara, kör! Det här blir skitbra.
Nej, exakt.
Jag orkar inte sitta här längre.
Liksom. Det roligare fula tatueringar.
Så nu har jag en ny gaddning som jag avsiktligt inte la mig i för att det är så oviktigt.
Mm.
Och det är ändå väldigt skönt. Kolla.
Ja, det var jävligt fult. Det är lite surfer att det är snett och vintern att det är perfekt.
Jag känner också det. Och sen är det mycket smalare.
Ja, väldigt mycket
smalare. Men han sa så här, om ett år så kommer den där ha blivit lika...
Det stämmer ju inte alls.
Nej.
Det stämmer verkligen inte.
Nej, men de blöder ju ut lite.
Jo, men... Ja.
Men inte så där mycket kanske. Men så känner jag så här...
Jag tyckte det var coolare. Bra att det var snett.
Ja.
Ja, bra.
Det är väl ett ålderstecken.
Ja.
Herre min skapare, var lite bil vi har pratat om den här veckan.
Mm, verkligen.
Men jag måste ändå...
Det var lite skönt, men det är semester.
Ja, men jag tänkte, jag ska ändå prata om en spännande klassisk kasten.
Gör det.
Kan inte vi göra det?
Jo, absolut.
Ja. Som vi har fått tips om säkert 10 gånger. Förmodligen tack vare att jag då låter DJs Garage bygga om min Wagoneer med moderna komponenter.
Mm.
För den liksom ligger i den genren. För övrigt så tror jag att min bil är inne på målrakan nu. Typ direkt efter semestern så blir det lack och assembly. Tjoho.
Spännande.
Ja. Okej, bilen jag tänkte prata om nu, den heter Gerari.
Gerari?
Gerari.
Ingen aning.
Ett otroligt dåligt namn på en spännande, excentrisk idé.
Mm-hmm.
Det kanske får bli veckans bil.
Ja, varför inte?
Ja, kör introt.
Mm.
I slutet av 60-talet så kontaktade miljonären och kasinomagnaten William Hara. Känner du igen Harras kasino i Vegas?
Nä.
Han kontaktade i alla fall Enzo Ferrari och begärde det omöjliga.
Mm.
William hade en bilsamling på över 1500 bilar. Men det han ville ha nu var en bil som inte fanns.
Ja, det här känner jag igen, den här storyn. Yeah. Måste jag ha läst om någon gång. Men vad spännande.
Han ville helt sonika ha en fyrhjulsdriven Ferrari-SUV.
Mm-hmm.
Och det är ju inte vem som helst som kan ringa till Enzo Ferrari. Men William Hara, han hade kontakter. Och han tog inte heller a no for an answer. Så helt plötsligt så satt han där med en skrapig telefonlina över Atlanten. Och i andra änden så hade han självaste Enzo Ferrari.
Okej.
Efter en lång presentation om sig själv och sin förträfflighet och ett anförande om varför Ferrari skulle bygga en fyrhjulsdriven SUV, så fick han ett tydligt svar från Enzo. Handla på.
Ja.
Det här var ju såklart något som Ferrari aldrig ens skulle överväga. William Hara fick istället hitta ett eget team av inhemska mekaniker och bilbyggare och sen satte han igång. Mm. I Williams bilsamling så fanns det en 1965 års baksmälld Ferrari 365 GT. Faktum var att den här bilen hade krockats av en av hans egna mekaniker. Mm. Och från den här bilen så tog man hela fronten och motorn, en 4,4 liters V12 på drygt 320 hästar. Sen masserade man ihop det här med en 1969 års Jeep Wagoneer.
Jaha.
Så inredningen och bakändan, det var Jeep utom ratten som var Ferrari.
Jaha.
Och det var ganska diskret och snyggt. Men enormt mycket arbete krävdes för att få ihop designen med liksom en kantig Wagoneer och en smäcker 365 GT. Lyckades de?
Nej.
Alltså.
Bilen är skitful.
Aha.
Men den väcker känslor.
Aha.
Och anonym är den inte. Nej. Faktum var att det sistnämnda, det var Williams största problem. För alla kände igen bilen och honom. Och hela hans eftersträvade anonymitet försvann.
Aha.
Kolla på bilen bakifrån.
Okay.
Wagoneer, snyggt.
Mm.
Inuti så är det snyggt med en gammal 365.
Det funkade väldigt bra med Ferrari-ratten.
Ja, jättesnyggt.
Vad i helvete?
Ja, nu tittar vi på den framifrån.
Ja, vilket freak.
Freak of nature.
Men gud vad ful.
Ja, jag vet inte vad man kan kalla det ens.
Den ser väldigt engelsk ut.
Konstig.
På något sätt. Det såg inte det som britterna skulle kunna byggt. Och sen har de gjort någon
Ferrari-emblem fast det är någon cartoon-gubbe som säger
Gerari.
Hur som helst. Efter drygt år så hade han tröttnat på att bli då ständigt igenkänd.
Mm.
Och därför lät han bygga Gerari 2.
Ja, det är klart.
Den här gången en helt original Wagoneer med Gerari 1s motor, det vill säga samma V12 plus ratten.
Mm.
Det vill säga betydligt mer diskret men fortfarande ett 12-cylindrigt fyrhjulsdrivet monster.
Ah, okej.
Ja, tiden går.
Tiden går.
Vi har ju fått ett uppdrag av Hansen Racing.
Ja.
Och det är att hitta och formulera våran och Hansens kärlek till hobben. Mm. Alltså ord och situationer och känslor som är fullständigt unika för hobben. Hobben. Mm. Idag tänkte jag sätta tänderna i ett ord som faktiskt på något sätt är unikt för hobben.
Mm.
Och det är formen.
Apropå Gerarin då.
Apropå Gerarin. Mm. Men inte vilken form som helst. Utan formen på grillen.
Mm.
Grillen är den amerikanska bilens främsta signum. Mm. Alltså vingar och överhäng och roliga färger i all ära. Men utan grillen är ju bilen tandlös.
Så är det.
När resten av världens biltillverkare envisas med smäckra, smala och intetsägande grillar, då lyckas alltid USA smacka dit ett riktigt dollargrin. Ett överdimensionerat kromtyngt leende. Gärna självsäkert upprätt och inte alls strömlinjeformat. Man får ju inte glömma den bakomliggande psykologin om att en stor grill döljer en stor kylare som döljer en stor motor som döljer en vild ägare.
Ja, just det. En stor vild ägare.
Ja.
Så ofta, kanske. Ja.
Och glöm inte heller att en bil utan mun kan ju inte vråla.
Nej.
Mm. Mm. Och ytterligare en grej som ni inte ska glömma, det är att tagga era bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare, så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car.
Ja.
Där de den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1000 kronor att handla för på hansenracing.se.
Det är så jävla korkat att inte göra det.
Ja.
Mm.
Och vill man köpa en USA-bil, ny som gammal, så kan man kontakta Stefan Ernryd på 30 20 40 och hälsa från oss. Och sen ska man boka in den 25 september i Skokloster, för då sparkar vi loss Gasoline Car Show, världens bästa bilträff som vi gör tillsammans med Gasoline Magazine, som är Sveriges bästa tidskrift om man gillar bilar och motorcyklar.
Så är det.
Oh.
Och med det får vi väl tacka
våra lyssnare
för den här veckan.
Ja.
Och önska dem en trevlig helg. Så
hörs om en vecka.
Det gör vi.
Hej!
Hej!
Hej. We'll be right back. Mm.